Världsläget som det ser ut just nu är ju att vi befinner oss, eller vi och vi, men det är ju krig i Europa. Och med allt vad det innebär egentligen, med flyktingar och speciellt då gränserna mellan Ukraina och Polen till exempel, där det då kommer in väldigt mycket folk. Och det är ju en tragedi utan dess like såklart. En person som har varit faktiskt vid gränsen mellan Ukraina och Polen är Filip Bovitski Kasseblad som sitter mitt emot mig. Hej, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Ja, Filip, när jag fick höra, det var faktiskt av din pappa jag fick höra att du hade varit där nere, och han var jätteglad över att du hade kommit hem häromdagen. Han hade andades ut, sa han, Filip. Vilket är förståeligt. Som förälder så känner man ju att man vill gärna ha sina barn hemma och i säkerhet. Så är det väl för alla föräldrar. Så var det väl också i detta fallet såklart. Men det var lite intressant, för då kände jag direkt att jag förstår ju att du har upplevt väldigt mycket under den här 5 veckorna tror jag som du var i Polen.
Ja, precis. Mm.
Och jag tänkte att du kunde få berätta lite grann om, ja, delvis hur det var vid gränsen, men även alltså, varför var du där i Polen från början egentligen?
Mm.
Ska vi börja där eller?
Ja. Ja, nej, men kan ju börja med att min mamma är ju polska. Så att jag är halvpolsk, så och jag studerar just nu på en Nordens fotoskola, heter det, som jag pluggat till bildjournalist. Och då håller jag på med mitt examensarbete för det, den utbildningen. Och jag hade lite andra planer egentligen, men så började liksom datumet närma sig när man skulle faktiskt börja, och jag hade inget konkret fall, så jag tänkte, ja men jag åker till Polen. Och jag åker förbi mormor och morfar som bor i centralvästra, ungefär 2 timmar från Berlin skulle man kunna säga. För att där finns nämligen en liten by som heter Powitz, som mina förfäder kom ifrån för 850 år sedan. Så jag tänkte, ja men det kan vi göra något kul där, för där finns också en NATO-bas. Och ja, den här NATO-basen är ju en av de största i hela Polen. Kanske till och med den största, det är en flygbas då. Så vad jag har fått till mig ungefär, det finns inga så här officiella siffror, så vad jag fick till mig ungefär så är det ungefär 2000 soldater där från USA och från Polen. Och i den här byn så bor det ju sig självt 2000, så att det är liksom sammanlagt 4000 människor med helt olika kulturella bakgrunder. Så jag tänkte jag skulle göra ett arbete om det, om liksom så här kulturella.
Det var ingången i det liksom, så att säga.
Precis, så det var så jag hamnade. Det var då, alltså i början av februari, slutet av januari där, då var ju, det var ju mycket snack om liksom Ukraina och Ryssland. Ryssland hade ju haft en ganska aggressiv retorik liksom, så att det fanns någonting i luften, men det var nog ingen som riktigt skulle tro att det skulle bli så här. Och inte jag i alla fall. Så jag åkte dit och tänkte att jag skulle då fånga lite hur det är för de här amerikanska soldaterna att vara ute i Polen, landsbygden. Mm. Men också hur landsbygden påverkas av att ha amerikanare där. Det var kul. Det gick bra. Det gick helt okej. Okay. Det var lite svårt att få access, liksom, tillträde, tillgång till människor, upplevde jag. För att det är ju det är dessutom en sommarstad, så att det var liksom ganska tomt. Eller sommarort liksom. Mm. Så det var ganska tomt. För mig personligen så var det ganska svårt att göra ett bra arbete, kände jag så här. Men jag började liksom, det började lossna, jag började få lite kontakter med både polska och den amerikanska sidan. Jag hade lite möten med folk, amerikanska soldater, och det var lätt väldigt lovande först där, liksom att men hur kan vi hjälpa dig, och det kommer nog vara svårt att få tillträde på basen, men jag ska kolla så här, till exempel, och jag skulle få följa med tolk, och så här, jätteintressant tyckte jag, verkligen se konkret hur det påverkas, för att det blir massa liksom arbetstillfällen och sånt där. Jag gjorde ganska mycket arbete om just den här gatan, tvärs över gatan från NATO-basen, där det är fullt med restauranger och pubbar som är liksom så här skräddarsydda för den amerikansk kultur. Så det var liksom, det var lustigt, och jag försökte ha den vinkeln lite där, komiska i hur det kan bli med två helt olika kulturer. För det är ju som sagt dels Polen och USA, men också alltså landsbygden.
Det
är ju,
det blir jättekrock.
Ja, det blir ännu mer liksom. Det är, när man åker omkring där så ser man ju till exempel i stora religiösa liksom statyer och monument här och där. Som jag fotade lite sådär, och för mig, jag har inte tänkt på det förut, men när jag var där som fotograf för att liksom skildra den här olika kulturella grejerna, så blev det lite så här en tydlig grej att det är verkligen konservativt. Det är ju landet. Och sen så kommer liksom jänkare, amerikaner, och när jag pratade med polackerna så sa de att det, om man skulle generalisera, så var ju de unga mycket mer positiva. Det var de. Medan de äldre liksom tyckte att om de ska hit så de får ju lära sig språket.
De lever kvar gamla lite mer.
Precis, även om de här soldaterna oftast, de var ju bara där i 9 månader i taget. Och varför fick jag till mig att det var ju för att 9 månader så kan det hända mycket med någon, med en kropp liksom, om man säger så. Så jag vet inte om det var någon sanning i det. Men i alla fall, de är där 9 månader i taget ungefär. Men sen så när jag väl pratade med de många äldre, jag fick till exempel vara med på en så här, ett gäng damer som på kanske 20 stycken damer som träffas varannan vecka och lagar mat. Och de brukade bjuda in amerikanerna för att liksom, ja, laga varandras mat. Det var jättetrevligt. Tyvärr så kunde de inte göra det då. Mm. Dels för läget i Ukraina, men också covid.
Mm. Så, ja, just det. Precis.
Det var liksom så här. Ja. Men de var faktiskt väldigt positivt inställda till det. Så att det var intressant för mig i så sätt att liksom få se många olika bilder på situationen, och men också kunna se det här lite humoristiska i att det är två helt olika kulturer som på andra sidan sjön, för det är både en by och en sjö som heter Powitz, på andra sidan så stod det liksom mer eller mindre mitt i ingenstans en 5 meter hög frihetsgudinna till exempel.
Ja, den är udda. Innan ens amerikanerna såg precis kom hit, så hade de den där.
Mm, så att det finns, jag tror att det har nog på många sätt och vis, om man liksom tänker tillbaka i tiden, så har ju Polen varit liksom ockuperat av både nazister och kommunister, och jag kan tänka mig att många ute på landsbygden där har sett till USA som det mest västra som finns.
Kommersialismens...
Liksom. Precis. Ja. Så att det har varit någonting häftigt och fint på något sätt. Beundransvärt.
Ja. Och därav kanske den här frihetsgudinnan då, mitt ute i någonstans.
Ja, jag tror det. Men det blev lite lustigt. Och man kunde se när jag var där och fotade, så såg man i bakgrunden hur liksom Hercules flygplan landade på basen. Ganska häftigt. Men sen så kom kriget då. Och jag hade ju redan innan upplevt det som lite svårt att få tillträde till soldaterna. Så här. Men då blev det helt stopp, kan man säga. Jag fortsatte att vara lite där i restaurangerna och pubbarna och försöka prata med dem. Så jag lyckades lite grann. Jag fick väldigt många nej rakt av liksom, att kom inte nära, vi får inte prata med journalister och överhuvudtaget liksom. Även om jag bara är student. Det köpte inte dem. Så att det jag kände att det pausades lite där. Jag hördes inte, eller man ska säga, de hörde inte av sig längre helt enkelt. De som jag hade haft möte med, det blev liksom helt tyst. Jag kunde kolla av hur går det så här med de här kontakterna som jag skulle få, inget svar liksom. Så att
vad gjorde du då?
Jag fokuserade mer på den polska sidan, men det gick inte bättre det heller, för att jag är inte helt flytande i polska. Jag har ganska bristande ordförråd och ibland så är det lite grammatiskt konstigt när jag talar helt enkelt. Mm. Men jag har ändå, jag klarar mig. Mm. Men jag har en viss brytning på vissa ord. Och jag ser annorlunda ut. Jag är liksom, ja, har lite halvlångt hår just nu. Mm. Och är ett huvud längre än alla andra.
Hur lång kan jag säga?
Jag är lång. Ja. Och jag liksom går runt med en stor professionell kamera.
Ja, ja.
Så att det var
du stack
många.
Ut lite.
Jag stack också. Ut på landsbygden speciellt. Liksom. Ja, ja. Och även om jag hade varit där och gått runt i ja, tre, fyra veckor innan. Liksom, mm. Så var det ju många som var ganska misstänksamma och ja, rädda helt enkelt. Så det var ju till exempel den första dygnet där, då var det ju bensinkaos liksom, att det var långa köer till bensinstationerna. Mm. Så tänkte jag att ja, men jag tar en bild på det liksom. Och så gick jag där och det var sent. Det var klockan var kanske 8 så det var mörkt. Och då var det en i den här kön som liksom vevade ner rutan och började gapa på mig. Först så hörde jag inte riktigt vad han sa. Och sen så förstod jag efterhand att han liksom anklagade mig för att ja, ta bilder till Putin. Och, liksom så här. Och jag tänkte så här för mig själv att ja, vad ska Vladimir göra med det här? Liksom. Se vad du orsakar bensinkö liksom. Ja, men det var ett exempel på liksom hur folk började blev ganska misstänksamma gentemot mig. Mm. Jag hade en annan som jag hade träffat innan kriget som på en pub, en polsk man. Han började skriva till mig och liksom så här, jag visste inte om han skämtade eller inte, men han frågade rakt ut så här, ja men är det inte lite lustigt att du är här just nu? Jag bara, ja, jo, det är ganska vilken timing liksom. Ja, nej men, du vet att jag har ju kontakt med polska antiterrororganisationen och de letar ju efter sådana som dig. Jag bara, ja, det var ju roligt. Jag bara, ja. Så fortsatte han så här. Jag kunde inte läsa om han, för det var ju på, vi skrev ju till varandra, så jag visste inte om han, jag kunde inte läsa om han en skämt eller inte.
Nej, nej. Men det är ju lite otäckt i sig då, ja, måste ju känns.
Jag var ju ganska själv där också liksom. Hmm. Min mormor och morfar bor ju 3 timmar därifrån. Mm. Så att jag kände mig ganska utlämnad och sen så började jag få de här anklagelserna. Det var en annan till exempel, jag skulle ta en bild på en husvägg där barn hade ritat med kritor, blommor och det är så här, fina grejer liksom. Jag tänkte, ja men det kan vara gulligt att ta kort på. När jag väl hade tagit 2 bilder så utsprang en man, ja, lite äldre än mig. Och han liksom så här pratade jättemycket och gapade och liksom så här, vad håller du på med, vad tar du för bild och du kan inte ta en bild på det här och jag vill inte vara med och vet du vad som pågår i världen och bla 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 liksom så här. Så jag bara han knappt svara liksom. Så men jag visade bara de här bilderna och då blev man lite lugn, men han förklarade ändå så här att ja men ni vet vad som händer i världen, va? Därför som jag är så reagerar så emotionellt och jag jobbar som vakt liksom.
Ja,
och,
ja. Det finns en rädsla.
Mm. Ja. Så det även om jag kan tänka mig om det finns spioner, jag menar de skulle inte se ut som mig, men det kunde de inte tänka på och de skulle inte gå runt och liksom göra reklam för sig själva.
Nej, det blir ju väldigt offentligt, ja. Ändå som du gick omkring där. Inte riktigt så kanske.
Nej. Jobba. Så att det var en konstig situation. Men med handen på hjärtat så tyckte lite synd om mig själv. För just då så tänkte jag, jag är ju här för att göra mitt skolarbete liksom, ja, för att ta examen.
Misstänkliggjord så här liksom.
Ja.
Men då startade du, var det då du startade den här insamlingen, att du kom på att ja, men jag åker ner till gränsen helt enkelt?
Ja, det var ungefär där att jag hade inte så mycket att göra där, kände jag, uppe i centralvästra Polen.
Mm.
Jag kände mig lite låst, både med amerikanerna och polackerna. Och jag tänkte att jag åker ner och tittar, för det är sällan man är liksom nära och jag har ju ändå ett journalistiskt uppdrag, skulle man kunna säga, att min utbildning är. Så att, ja, men jag skulle kunna åka ner och titta lite. Jag tänkte att ja, men jag tar med mig lite, jag köper med mig lite grejer. Men jag tänkte att jag skulle bara göra det för mig själv. Liksom, bara åka ner och ja. Och, men sen så kom jag på att, ja, varför inte ställa frågan? Mm. Så jag ställde frågan till några vänner på Instagram. Att, ja, skulle ni vilja vara med och bidra? Liksom? Och jag fick jättestarkt och bra gehör. Så att på bara en halvtimme så hade jag samlat ihop typ 4000. Liksom. Jag bara, wow, tänkte jag. Så jag la upp det offentligt på Instagram och på Facebook. Och på ett dygn ungefär så samlade jag ihop, ja, 20 000. Och sen så på två dygn så blev det nästan 40 000. Och det här var verkligen... Alltså jag,
wow, ja, finns det sånt?
Ja, det blev så mycket så att Swish började sätta stopp. Så att, okay. Vilket jag tyckte var ganska skönt för att... hade jag tagit emot mer så hade jag hade behövt vara där en vecka. Liksom. Mm. Så på söndag kväll så fick jag idén. Jag tror jag ställde frågan vid 8-tiden. Liksom, ja, skulle precis gå och lägga mig i princip. Och så fick jag Swish efter Swish. Och på morgonen efter så åkte jag. Körde 7 timmar. Handlade på vägen. Kom fram till det boendet som jag hade. Ja, 2 timmar från gränsen ungefär. Och sen så på morgonen efter då, på tisdag blev det, så åkte jag till Przemyszyw, som är jättesvårt för mig att uttala, men det, jag har lärt mig efter ett par veckor nu.
Och det ligger precis.
Ja, det är ungefär, det är, ja, en halvtimme från gränsen. Det, ja, det är en av de här mottagningscentralerna för flyktingar i Polen. Ja. Så det ligger liksom i sydöstra Polen, verkligen. Det är en av de större städerna där. Men jag åkte dit, åkte till en... jag visste att det fanns vid tågcentralen mot, jag vet det, flyktingar. Att det var många som bodde där. Mm. Så tänkte jag, men jag åker dit. Mm.
Vad hade du med dig då?
Då hade jag med mig en massa nallebjörnar. Mm. Och filtar... ja, främst det, tror jag. Nallebjörnar och filtar, för att jag hade ju idén om att liksom rikta in mig mer på barnen. Så jag startade då, döpte den här initiativet till Mischohjälpen. Mischo betyder då nallebjörn på polska. Mm. Och det är även ett smeknamn som jag har haft hela livet. Ja, ja. Och min morfar har haft liksom. Ja, och, ja. Så att det är ett lite kärt smeknamn och namn på nallebjörn liksom. Ja. Och nallehjälpen var dessutom taget.
Så. då blev det på automatik så. Mischohjälpen.
Så jag köpte med massa nallebjörnar och filtar och ja, körde ner. Kom dit, polisen hänvisade mig till en, ja, en gympasal som de hade gjort om till
flyktingförläggning då.
Ja, nej, inte riktigt, utan det var mer att man kunde lämna. Det var liksom deras förråd, tillfälliga förråd. Så åkte jag dit. Och först så liksom så här, de var ju stressade och så där och hade inte så mycket tid för mig liksom. Jag bara försökte lasta ur liksom. Och sen så sa jag liksom att om jag har ungefär 3000 euro kvar att liksom handla för. De har inte euro, men det jag tänkte att det är lättaste.
För dem att förstå.
Ja. Och de så här, stanna till och bara, va?
Alla de money.
Så 3000 svårt. Nej, euro. Så liksom så här. Ja, det var ganska mycket. Så att jag fick vänta där ungefär en kvart medan de höll på och liksom så här, försöka få tag i den som samordnade lite, bara för att de skulle skriva ner till mig vad de behöver. Inte bara nallebjörnar liksom så här. Så jag fick en liten lista. Sen spenderade jag helt enkelt 2 dagar där och bara åka och handla.
Det de hade skrivit upp där.
Ja, ja, väldigt mycket vatten.
Vad var det de skrev? Ja, just det, vatten sa du, ja, precis.
Vatten, filtar, sovsäckar, väldigt mycket liksom barnjuicer, liksom så här smoothies för barn. Pålägg som typ skinka, ost. Jag hade med mig redan ganska blöjor och sånt där också hade jag med mig innan, men det behövde de inte med. Det hade de ganska mycket av. Men det var liksom sånt, lite ja, men typ powerbars, alltså proteinbars, choklad.
Mötena ja, du har ju redan berättat om många häftiga möten och mm. många liksom, du har pratat med många människor, men de flyktingarna som du träffar på,
mm.
för det var ju ändå några stycken som du ja. Pratade med och som du träffar på. Vad fick du för reaktioner när du kom till exempel med nallar till barna och ja. När du kom med filter och så vidare? Mm. Vad var det för reaktioner?
Mm. Jag kan säga så här att jag var där främst som mellanhand mellan alla som ville bidra och hjälpa till. Så att jag hade inte så mycket tid för att liksom, ja, träffa människor från Ukraina. Och jag var inte heller... Jag var inte fotograf när jag var där.
Nej,
jag tog
inte
många bilder. Utan det, dels hade jag inte tid, men sen så också jag kände att min roll var att helt enkelt att bara, ja, förvalta liksom alla de här pengarna som folk hade gett mig för att hjälpa. Men... på en av de kvällarna då, jag hade ätit frukost och sen körde man liksom i 12 timmar, höll på så där fullt upp. För jag ville inte handla i den staden, för att jag hade ju bil, medan många som inte har bil som vill hjälpa till, eller som ja, ukrainska flyktingar som själva vill liksom köpa saker. Jag ville inte länsa förråden, precis, så att jag åkte runt ganska mycket. Men i alla fall på kvällen då så tänkte jag, men jag gick till en restaurang och så satt jag där och helt för mig själv liksom. Eller, det var ju folk där, men jag satt ganska för mig själv. Och sen så kom det in en man och han hälsade och jag hörde att han hade en amerikansk dialekt. Han hette Josh, han var väl kanske 45 något sånt där liksom så här. Jag kunde se hans blick att han var verkligen skärrad och kanske till och med i chock. Kunde jag nu i efterhand så kan jag förstå att han fortfarande var lite i chock. För han var nämligen, vi började snacka så här. Han var från Kalifornien men har varit ganska rotlös. Så att han har sökt sig omkring runt i världen och sen så hittade han då Ukraina och Kiev för 6 år sedan. Så han flyttade dit. Jobbat som engelska lärare och liksom tränat boxning där och allt möjligt, har verkligen sitt liv där. Jag frågade om han hade liksom familjer, någon sån familj kvar i USA, och han sa nej, hans familj, hans vänner är i Kiev. Och han hade han berättade att ingen där trodde att det skulle bli krig och hans vänner, liksom ingen. Så, men han hade en lite konstig känsla, så han sa att ja, men han hyrde en bil i 2 veckor. Och efter 2 dagar så blev det krig. Så ja. Och sen, jag vet inte exakt hur många dagar senare. Jag minns inte hur många dagar han har varit där. Jag tror att han har varit där. När jag träffade honom så har han varit i Polen i 2 nätter. Så att ja, efter kanske 3 dagar av krig så åkte han mot polska gränsen. Han fick upp på GPSen, bilens GPS, så fick han upp liksom här varningsmeddelanden. Du kan inte lämna landet, det var en hyrbil liksom och sådär. Och den till slut började liksom stänga av, så att han lämnade bilen där vid gränsen och sen fick han gå till fots då. Och sen så kom han till den staden och han var fortfarande helt skärrad som sagt. För att det var ju hela hans liv och han var liksom så här. Han frågade vad jag gjorde där och jag berättade vad jag hade gjort och jag hade min kamera framme så jag fick ta lite bilder på honom sen. Men han ville ju få mig att åka med honom tillbaks till Ukraina med liksom så här, inte bara förnödenheter utan mer liksom skyddsvästar och sånt där. Mm. För han hade minsann en kontakt som skulle kunna fixa det liksom.
Du backar på det?
Ja, jag backar på det. Jag backar på det. Jag hade inte tid. Helt enkelt. Jag kände att mitt uppdrag var att hjälpa och fokusera på att försöka få de här barnen då att tänka på någonting annat en liten stund med en nallebjörn eller med ritblock eller vad som helst liksom. Inte att åka till Ukraina, jag skulle jättegärna göra det i framtiden tror jag, men inte utan planering. Och jag visste att alltså, den tiden tog för mig att få fram saker som man kan köpa i en butik. Jag menar, sista dagen så letade jag i typ 4 timmar efter sovsäckar och jag hittade 2. Så att
det tar ju slut grejerna.
Det tar liksom slut på en sekund. Speciellt vid gränsen, för folk vill hjälpa till där. Ja. Men nej, så att jag tackar nej. Jag kanske hade följt med i framtiden om jag hade liksom själv skyddsväst och försäkring och liksom hade en tidning bakom mig, men inte att liksom åka dit. Men vi satt och snackade i alla fall, och det var sorgligt och intressant. Och han liksom berättade om att hans gym hade precis blivit bombat, för att i den stadsdelen i Kiev som han höll till, så finns det även Kievs största radiomast.
Ja, just det.
Och den blev bombad. Och sen så kom det, efter en stund så var det ett äldre par som satt lite längre bort. Och hon började prata med honom, för att hon förklarade, men jag hör att du pratar så bra engelska, så att jag ville bara kolla, känner ni till om det finns något boende här? Då var det nämligen som så att det här paret kom från Tyskland. Men hon var ryska och mannen var tysk, tror jag. Och de hade åkt till den här gränsstaden för att möta upp hennes moster. Som var den sista från den generationen. Så att mostern bodde i Kiev och bodde också i det här området som precis hade blivit bombat. Så att den här mostern hade i samma område överlevt ett förintelseläger, för att hon var judinna. Så att just i samma område så hade hon överlevt det, och nu flytt från ryssarnas bomber liksom. Så att det var jättemärkligt, jättesorgligt. Men man sitter där i en vanlig en restaurang liksom. Jag skulle aldrig tro att det var ett krig bara några mil därifrån liksom.
Så få höra såna här grejer,
ja, liksom. Och de hade svårt att få tag i henne, men de visste att hon satt på ett tåg till den här staden Przemyśl. Men de frågade om boende, för att det var helt slut överallt. Det var också en av anledningarna till varför jag kände att jag kunde inte vara kvar så mycket längre, eftersom att jag tog upp ett rum.
Ja.
Jag bodde 2 timmar därifrån från gränsen och 1 timme från den här staden ungefär. Men det var liksom slut överallt. Så de som hade bil, ukrainare som hade bil och möjlighet, de bodde ju på alla möjliga ställen. Inte bara vid de här mottagningarna. Så att jag kände att jag tar upp en säng, jag tar upp en plats, så att ja, jag har inte tid att vara kvar helt enkelt. Men i alla fall, jag vet inte vad som hände med det här paret, men det var ju den här Josh då, amerikanen, pratade lite med dem, och jag pratade också med dem. Och sen fanns det en familj på andra sidan rummet och restaurangen. Och det var liksom en mamma och 2 tonåringar, tror jag, något sånt där. Man skulle aldrig heller tro att det var liksom att det var flyktingar på något sätt, men när man tittar lite mer noggrant så ja, de gick liksom, de hade ju sina, de hade ju inte väskor, allt, de hade kanske några ryggsäck sådär, men de hade ju mest tjockare liksom shoppingbags liksom, IKEA-kassar liknande liksom. Med massa, alla deras saker egentligen, så att det var ju något, ja.
Man, det måste ju slått den liksom, att de hade allt sitt i typ IKEA-kassar, ja, eller shoppingbagar liksom.
Precis, och då sitter de där och ja. Och de var också från Kiev. Så antagligen, jag pratade inte så mycket mer med dem, men alltså antagligen så hade de ju fått lämna sin pappa i familjen då liksom. Jag hade ett till möte, det var sista dagen på det här boendet som jag hade, som var en blandning mellan hostel och bed and breakfast. Det var jättemysigt och superbilligt, men de hade också en liten insamling för ukrainare, och det var väldigt många som bodde där som tillfälligt, som jag, som var där bara för att hjälpa. Så att det var liksom folk från Estland, det var ett par män från Estland som körde liksom minibuss för att skjutsa folk genom Europa. Och jag träffade lite andra där också, men precis när jag skulle åka, så när jag backade ur min parkering, så såg jag att det var en ukrainsk familj då, som höll på att packa in i sin bil, och de hade 2 barn. Så jag tänkte, amen,
nallar
tänkte jag hade en kasse kvar liksom, som så då fick jag, sa jag liksom, ursäkta, jag ser att ni har barn här, skulle ni vara intresserade av liksom lite juice eller nalla? Så här. Och, Ja, det var rörande för mig att få träffa dem, för att det, som sagt, man skulle aldrig tro att det här var människor som flyttade från krig liksom. Jag pratade inte mycket med dem nu när jag tänker tillbaks efter, så vet jag inte varför. Jag tror att det var för att jag vill inte störa, helt enkelt.
Respektera deras...
Ja, liksom. Precis. Så att jag hukade mig ner där, och så barnen fick liksom välja varsin nalle. Och det kom någon annan mamma med sin dotter och, liksom, och var väldigt så här noggrann till dottern. Bara, du får bara ta en. Och, så här, och den här mamman som jag hade gett ett stort juicepaket. Det var liksom så här, kanske 30 pack liksom, med sån här sugrörsjuice liksom så här. Som jag tänkte att hon skulle få allt, men hon tog ju bara några stycken, och jag bara, nej, men du behåll det här liksom. Det är till dig liksom. Och vill ha mer nallar liksom. Men de var väldigt
ödmjuka, sitt,
väldigt ödmjuka. Det var också berörande att jag vet inte, jag har aldrig varit nära, jag har varit nära människor i kris. Jag har jobbat med människor i kris. Jag har liksom lämnat dödsbesked till människor, och jag har kunnat se på så sätt utifrån hur folk reagerar i kris. Men jag har aldrig varit nära en krissituation på det här sättet.
Nej.
Så att, ja, det var något nytt för mig. Och jag tänkte också, liksom, det var fantastiskt att se hur Polen, som tyvärr har haft ett väldigt tråkigt och dumt politiskt styre senaste nästan 10 åren, som har blivit väldigt främlingsfientliga. De har stängt sina gränser i alla kriser och senaste 10 åren liksom så här.
Kunde man då öppna upp?
De har öppnat upp fullt, och det är liksom överallt. Hjälp Ukraina, och det är jättefint att se. Men jag tänker samtidigt på liksom så här, ett av de här arbetena som jag hade tänkt göra, eller ämnena för mitt arbete, det var den här gränskonflikten mellan Vitryssland och Polen över nyår där. När Lukashenko, diktatorn, försökte liksom skicka över, jag minns inte om det var 10 000 eller om det var 100 000 liksom flyktingar från Mellanöstern. Något sånt, det spelar egentligen ingen roll. Men de här människorna, jag tror i början så var det 100-tal och sen så blev det kanske 10 000.
Mm.
De slussades fram och tillbaks.
Mm.
Och folk dog i skogen här av liksom... De förfrös och hade liksom ingen mat och för att de helt enkelt, det var som pingpong liksom mellan två olika gränspoliser och gränsmilitär. Jag försökte göra ett arbete om de faktiskt få polackerna som hjälpte till, för att det är också väldigt ännu mer främlingsfientligt och konservativt så långt österut. Men jag valde det här NATO-arbetet först. Men då, när den här konflikten pågick, så var det ju liksom att det skrevs i media överallt i Sverige också hur Lukashenko skulle liksom... EUs gränser sattes på spel och var liksom att det var en fara för EUs gränser, att det var liksom 10 000 flyktingar. Och nu så... bara Polen har ju liksom, när jag var där, jag åkte därifrån i söndags och nu är det onsdag då, så att då var det, jag minns inte exakt hur många, men det var liksom så här 500 000 kanske som de bara öppnade utan problem. Och att se skillnaden på människor, hur människor behandlas, jag tycker det är fantastiskt det folk gör för Ukraina, men jag tänker också att det är ingen skillnad på de här barnen. Vare sig det är från Ukraina,
nej,
Sverige, Polen, nej, Syrien, det är ingen skillnad.
Vi är alla människor.
Så ja, så att det har varit en emotionell resa för mig personligen. Att jag ser inte många barn, jag har ju sett många barn, det gjorde jag. Jag såg många familjer, sista dagen där så gick jag till tågstationen med kameran. Jag hade liksom gjort mig av med de här nästan 40 000 kronorna genom att skänka då. Jag hade inget mer att liksom ge, så jag tänkte, ja, men jag kan vara fotograf en gångs skull då, vilket jag försöker bli då med min utbildning. Så jag gick dit,
tog lite bilder då.
Nej,
du gjorde inte det.
Nej.
Nej.
På vägen dit så jag såg nyhetsteam efter nyhetsteam liksom så här, och det var...
Då kände du bara nej tack.
Nej, för det kändes, det, hade jag varit där först hade jag kunnat liksom vara med de här människorna, lära känna dem mer, visa liksom respekt på ett annat sätt, då hade jag kanske tagit bilder. Men det kändes som att det här var business för många. Och det är det ju, och jag försöker intala mig själv att det är ju det jag ska göra ändå, att informera världen om vad som händer. Men just jag och just då så kände jag att nej, min roll här var inte att vara fotograf. Det kändes fel att bara gå förbi och prata 5 minuter och ta liksom några bilder på en familj som säkert har blivit fotograferade av 3 olika team från 3 olika länder. Liksom, så här. Så att, jag tog faktiskt inga bilder. Men jag såg många familjer som satt där och väntade. Såg ganska många människor, mötte, pratade med lite färre helt enkelt. Vi hade inte så mycket tid som sagt. Men de som jag verkligen pratade med, det var... Det satt sina spår. Det har
jag förstår det. Jag tänkte just fråga dig hur det känns nu då, när du har landat någonstans här hemma i Sverige med alla intryck och så. Det har du beskrivit ganska bra egentligen, att du bär med dig det, kan man säga.
Ja.
Egentligen.
Ja, jag bär med mig det. Det kan vara svårt att hålla tillbaka tårarna när jag tänker på barn liksom, ja, främst. Alltså att det, alla dessa barn, de har inget med den här konflikten att göra.
Ingenting,
men de får ändå liksom fly och kanske aldrig träffa sina föräldrar, och många mister livet själva liksom. Men jag som sagt, jag känner mig lite stolt över Polen och EU har liksom, och världen har öppnat sig för Ukraina, för att jag tänker att det är så här det borde vara. Men jag känner mig ändå lite skamsen över liksom hur man har gjort skillnad på folk, och hur jag själv liksom inte engagerat mig särskilt mycket i de här tidigare konflikterna vi har sett liksom 10 åren sedan jag blev vuxen liksom. Så att det har varit, jag har fått upp ögonen och försöker granska mig själv också liksom i det här, att det finns alltid mer att göra, och det är någonting jag bär med mig också, att jag, hur mycket jag handlade så det fanns ändå, jag tänkte hela tiden att hade kunnat handla mer.
Det kunde du säkert, men jag känner väl, och det tror jag du håller med om, att någonstans du har gjort en stor skillnad givetvis för väldigt, väldigt många. Tänk alla de här barnen som har fått de här nallarna, och bara den glädjen i det lilla som du ändå har gjort.
Ja,
det är viktigt i sig, Filip. Det är viktigt i sig.
Ja,
så är det.
Som den här... familjen som faktiskt pratade med, som jag lämnade personligen till. För jag lämnar ju till den här människorna, alltså hjälporganisationer på plats. Så att det handlade inte om mig, utan min roll var som sagt bara leverera. Men den här familjen vid hotellet då, den här pojken som han började prata på ukrainska och liksom så här. Polska och ukrainska
är lite lika.
Det är lite likt, men det är inte
förstod
tydligt.
Förstod du vad han sa?
Jag tror jag förstod. Ja. Och han liksom berättade om sin... någon kompis som också har Nalle och som hette liksom något på Tommy liknande liksom så här. Och han hade så stora ögon och var så glad över sin Nalle och började berätta som om ingenting hände liksom, och det
det har varit jättekul, alltså tiden går fort när man hör dig berätta, och vi skulle kunna sitta länge jag och du och prata, Filip, här, och du skulle få berätta, men tyvärr så tiden dratt iväg. Men ja, och vi på radion tackar så jättemycket för att du ville komma hit och berätta om dina upplevelser, och så att vi faktiskt också fick en liten inblick i hur det är och hur det har varit, så att säga, och fortsätter att vara dessvärre. Du är jättevälkommen åter med att berätta mer, och spännande med det här med din utbildning och allting, var det landar någonstans då i det. Tack så jättemycket.
Tack själv.